nu i maj, Bettan och jag, vi ska åka ut några gånger här i juni, juli och ha lite möten också i Sverige. Men sen kommer vi, i alla fall jag, förmodligen åka ut i början på augusti igen. Inför de här lägrena de ska ha där för barn. Du får jättegärna bidra. Det du skickar in på den där QR-koden eller telefonnumret kommer jag att kanalisera direkt till. Framförallt det här som de gör för barnen nu under sommaren. Både i barnhemmet och alla läger och när de tar hand om barn från fronten som får komma. Och leva några veckor utan ständiga flygalarm som man annars lever under konstant. Jag har lite böcker, lite armband, lite grejer. Du får, ger du någonting så får du ta någonting. Ta en bok om du inte har läst den. Ta en bok och ge till någon kompis. Ta ett armband. Ger du någonting får du ta någonting. Amen. Ja, den kan vi ligga kvar tills den slocknar själv. Hörrni, det jag skulle komma tillbaka till det. När vi var där nere nu i maj, Bettan och jag, så firar vi 40 år i bröllopsdag. Bara en sån sak. Ja, tack. Vi firade den söndagen. Vi var ner till Borislav, till Roman, predika i hans församling där. Vi var tre predikanter, tror jag, möte på ett par tre timmar. Sen åkte vi upp till Karpaterna, deras bergskedja, och hade en jättehärlig lunch tillsammans med vänner. Den här ringen, den visar att jag har varit gift i 40 år. Nej, alltså det, ja, det gör ju det, för det står ju här inne faktiskt. Den väger 10 gram, den här. Om jag skulle vilja göra 100 ringar, inte för att jag ska använda dem igen, men om jag skulle vilja sälja dem, jag har en och den räcker för mig då. Bettan har sagt det, du måste säga att du behöver bara en. Om jag skulle vilja göra 100 ringar, guldringar, för att sälja, de ska vara 10 gram. Hur mycket behöver jag då? Har ni tagit semester eller? De har tagit semester, lärarna. 1 kilo, va? 100 gram. 100 ringar gånger 10. 10 gånger 100 är 1000. 1000 betyder kilo. 1 kilogram guld behöver jag om jag ska göra 100 sådana här ringar. Om jag vill göra 200 ringar utav guld och det ska vara 10 grams och jag bara har 1 kilo, vad gör jag då? Vad gör jag då då? Då måste jag ju spä ut med någonting, eller hur? Jag måste ju sätta in någonting, som, någonting annat. Annars så funkar det ju inte. Vill jag sedan göra 300, 400, 1000 ringar som ska väga 10 gram och jag har 1 kilo guld, så måste jag spä ut dem ännu mer, eller hur? Det är så det funkar. Därför att här i världen och här på jorden är alla resurser ändliga. Alltså de tar slut. Det finns en gräns för alla resurser här på jorden. Men nu ska jag tala lite snabbt om Guds rike, där det finns oändliga resurser. Alltså det finns ingen gräns för resurserna i Guds rike som det gör på jorden. Vi är vana att tänka begränsat, för det är så. Äter vi upp det som finns i kylskåpet så är det slut i kylskåpet. Därför att det är begränsat. Allt vi tänker på, det är begränsat. Vi sliter ut kläderna, de är begränsade. En viss tid håller de, och så vidare och så vidare. Men i Guds rike är resurserna obegränsade. Och vi har svårt att sätta oss in i det där. Men jag tänkte tala om tre saker som är obegränsade i Guds rike. Apostlagärningarna, det 4:e kapitlet. Startar vi. Och där hade man fått vara med om precis det som Kent sa. Förföljelse för att man predikade Jesus. Och när man kommer tillsammans så gör man precis det som Kent sa att man gjorde. Man bad tillsammans. Och då står det så här i vers 31. Apostlagärningarna 4:31. När de hade slutat be skakade platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. I den här versen så ryms de här tre kvaliteterna, de här tre obegränsade resurserna. För det första så ser vi, vad gjorde de? De predikade Guds ord. Guds ord är en obegränsad resurs. I andra Petrus brev så står det så här. Andra Petrus brev. Och det står i första kapitlet och vers 20-21. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja. Utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Guds ord är Guds ord. Alltså Guds ord. Är du med? Därför att Gud ville ordet. Gud skrev inte ordet med penna eller med ristad in eller någonting. Det var människor som muntligt och skriftligt fick ner ordet så att det finns i medvetandet hos människor. Men det var Guds ord som de förmedlade. De var som det står i andra Timoteusbrevet. Andra Timoteusbrevet. I 3:16, andra Timoteusbrevet 3:16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning och så vidare. Alltså skriften, det de fick i sig var utandat av Gud och inandat i människor. Gud andades ordet in i dem som förmedlade ordet på skrift och i tal. På så sätt ville Gud ordet. Och det är därför det är så livsfarligt när man idag börjar tänka så här. Ja, men det här verkar ju inte riktigt stämma med vår tid. Och det där verkar ju inte heller vara. Nej, det funkar inte idag. För vad gör man då? Man river ut en del av det Gud har andats ut. Guds ord är Guds ord. Och så här står det i Johannes 1:1. Och det här är kärnan. Varför det är så farligt när vi börjar själv välja och vraka och riva ut och stryka bort, ta bort och så vidare. Johannes 1:1. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Så när vi river bort och tar bort så tar vi bort delar av Jesus själv. Därför att ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Alltså, jag tror jag har sagt det förut. Och jag brukar säga det ofta. Ska du förstå Bibeln. Så ska du inte först och främst. Naturligtvis kan man göra det och det är bra. Förstå Bibeln från början till slut. Alltså läsa från början till slut. Ska du förstå Bibeln så måste du läsa Bibeln inifrån och ut. Och vad menar jag med det? Alltså allt vårt läsande, all vår förståelse av Bibeln måste ha Jesus som utgångspunkt. Ska vi förstå det som står i gamla förbundet, i alla profetiorna, i breven, i uppenbarelse, allt, ska vi förstå allt det här som en enhet, så måste vi läsa det utifrån Jesus. Då fattar vi Bibeln. Om vi inte gör det, ja men det är då man börjar riva bort saker och säga att nej men i vår tid och så vidare och så vidare. Jesus måste få vara i centrum, därför att Jesus är vad då? Ordet. Ordet blev människa. Då har jag tagit bilden av cykelhjulet. Om du är ute och cyklar så är det väldigt bra för att det ska gå att cykla att du har ett nav i hjulet. Tar du bort navet och försöker cykla så det går inte bra. För att ekrarna kommer att spreta åt alla håll och färgen kommer att bli vind och det kommer inte att gå bra. Du måste ha ett nav som håller ihop det hela. Då rullar det på. Och när navet för oss är Jesus Kristus, ordet, då rullar det kristna livet på. Då förstår vi. Då går det framåt. Jesus är centrum och måste få vara centrum. Och det är därför det står när man läser om apostlarna, lärjungarna, om Paulus och sådär. Att var män drog fram så står det, när de kom dit och dit så predikade de vad då? Kristus för folket. Det var där de predikade. Kom de till en ny plats så predikar de Kristus för folket. Kommer Paulus till Korint så säger han: när jag kom till er så vill jag inte veta om någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Ordet är en obegränsad resurs när ordet får vara ordet. Då kan vi förkunna ordet och ha Guds kraft i ryggen, så att säga. Det kommer att gå konferenser av stapeln. Vi hörde midsommarkonferenser. Nere på torp har man inbjudit en teolog som kommer att tala här nu. Och han är väl ute och simma lite grann, om jag har förstått det rätt, vad det gäller försoningen. Därför att Gud är snäll, god. Han skulle aldrig vilja ha ett offer. Om jag har förstått det rätt. Så är det kanske kärnpunkten i hans teologi. Och därför det här med, alltså Jesus kom inte för att försona synd, för alltså Gud är så snäll så det behövs inte. Han kom för att visa att Gud är god. Vet du vad Bibeln säger? Talet om korset är en dårskap. För vilka då? För de som går förlorade. Den som säger korset behövs inte kommer att gå förlorad. Sen får man vara hur mycket teolog man vill. Men talet om korset är en dårskap. Är en dårskap för mig, och jag säger nej, jag kan inte tro på det här med att synden måste försonas. Gud är så god så det behövs inte. Det är en dårskap för mig. Då går jag förlorad, hur mycket teolog jag än är. Men för oss som tror är det en Guds kraft. En obegränsad resurs i Guds rike. Och därför måste vi hålla fast vid ordet. Ta ordet i vårt hjärta och hålla det högt. Som förvaltare av Guds hemligheter ska vi betraktas. Och vad gör en förvaltare? Förvaltare bara ser till att den som äger något får ut det mesta av det som den äger. Jag förvaltar ordet. Det är Guds ord. Jag kan inte hantera det som jag vill. Jag måste förvalta det utifrån Guds vilja. Och om förvaltare förväntas det att de är pålitliga, står det. Ja, det är den första resursen i Guds rike som är obegränsad. Gå tillbaka till Apostlagärningarna 2. 4. Apostlagärningarna 4. Var det? Ja. Och 31. Hör ni där? Fel. Jag kände att det var fel. Apostlagärningarna 4 och 31. När de slutade be så skakade platsen och var samlade. Och det uppfylldes alla av den helige ande. Här har vi en obegränsad resurs i Guds rike. Paulus säger så här i Efesierbrevet 5:18. Låt er uppfyllas av ande. Och vi kliar oss i huvudet så ofta. Visst gör vi det? Och säger, hur i all sin dag gör man då? Hur gör man för att bli uppfylld av den helige ande? Jo, man låter sig bli uppfylld av den helige ande. Och det här skulle jag kunna, jag älskar att tala om detta. Jag skulle kunna hålla på ha en bibelhelg om detta med den helige ande och allt djup som finns. Men låt det handla framför allt om att det är någon som gör det med mig. Och jag låter den någon göra detta med mig. Jesus han sa så här: om någon är törstig, och ni vet det här var lövhyd och högtiden. Man hade firat högtid i 7 dagar och man kom ihåg hur man hade gått genom öknen. Och slagit på klippan och talat i klippan och det kom vatten. Och Gud försåg, men så kom man in i det utlovade landet. Och då behövde man inte slå på klippan och hålla på längre, utan det flöt av mjölk och honung. Och det firade man den 8:e dagen i lövhyd och högtiden. Under de 7 första dagarna då gick ju prästerna med sina krukor, vet du, fram till Siloadammen och så öste man vatten i krukorna. Och så gick man till altaret och så öste man ut vattnet. Och så sjöng man: ni ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Och det gjorde man för att komma ihåg hur man hade fått vatten genom Guds försyn i öknen. Men på den 8:e dagen så gjorde man inte det här. För då var man ju i landet. Och det är då, när det blir alldeles tyst och lugnt i Jerusalem, som Jesus träder fram och säger, om någon är törstig så behöver ni inte bära vatten på era axlar. Prästerna behöver inte förse er med vatten. Om någon är törstig så kom till mig och drick. För den som tror på mig, ur hans och hennes innersta ska det flyta strömmar av levande vatten. Och detta sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Du som anser att du är frälst, att du är en troende, hur vet du det? Victoria, hur vet du att du är frälst? Vad sa du? Du bara vet. Underbart. Men hur blev du frälst då? Men hur blev du frälst? Du tog emot. Tog emot i tro. Jaha. Det var inte så att du fick ett diplom. Hängde på väggen. Det här är beviset. Du tog emot i tro. Inga yttre bevis. Nej. Hur vet du att du är frälst? Hur vet jag att jag är frälst? Jag tror det. För Bibeln säger det och då tror jag det. Ja, men nu ska jag kunna veta det. Men jag tror det. Och så kommer vi fram till hela tiden. Ja, men det finns liksom ingen medalj. Det finns ingenting i kassaskåpet som jag kan lägga in ett bevis. Det finns inget medlemsint. Det finns ingenting sånt. Hur ska jag kunna veta det? Jag tror det, för Bibeln säger det. Hur vet du att du är fylld med den helige ande? Har du något diplom? Har du något bevis? Har du något tecken? Jag tror det. Detta sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Ja, men hur känns det då? Ingen aning hur det känns. I natt sov jag dåligt, kan jag säga. Jag var målad ute i stugan när jag skulle klättra upp på taket och måla. Jag var livrädd, fullkomligt skakande. Så mina ben var alldeles så här. Så det, på natten sen jag skulle sova så var det varmt också. Så det började krypa i benen så jag kunde inte sova. Det var jätteobehagligt. Har du varit med om någon gång sådana här myrkrypningar? Det är fruktansvärt. Det går inte att sova. Och jag fick inte tillräckligt sömn och jag vaknade upp på morgonen och det var varmt och allting. Och jag kände väl sådär, ja, nu är det söndag, ska man predika också. Ungefär, lite grann. Yippie! Nej, det var inte riktigt så i morse. Men hur kan jag frimodigt träda fram? Jo, lyssna nu. Det är för att den helige ande bor inte i mina känslor. Har ingenting med mina känslor att göra. Överhuvudtaget. Alltså, vi gör ett sånt gigantiskt misstag. När vi placerar den helige ande i våra känslor. Må jag se, då är jag fylld med den helige ande. Men må jag så, då är det tveksamt. Om jag kanske har möjligtvis några droppar av den helige ande. Men inte mycket mer. Har ingenting med det att göra. Därför att den helige ande bor i din ande. Oberoende av dina känslor. Konstant. 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 Finns det ett flöde av den helige ande. Ifrån ditt innersta. Som Jesus sa. Och ut. Mot det finns behov. Ett litet misstag, missförstånd till ska vi beta av. Alltså ibland tror vi att nu är det länge, nu måste jag. Och tur att det är konferenstid. Jag måste åka på konferens så jag får den helige ande. Liksom. Och så blir det som en dusch. Det var länge sedan jag duschade. Nu måste jag duscha av mig. Jag måste få en dusch av den helige ande. Och det är så, tänk inte så. Därför att den helige ande kommer aldrig utifrån. Aldrig. Never. Den helige ande kommer alltid inifrån. Och den helige ande kan komma när du står och gräver. Och den helige ande kan komma flöda genom dig när du är på bönemöte. Fullständigt ointressant vilken miljö du befinner dig i. Den helige ande är ett konstant flöde i dig. Och då finns det en kran där inuti dig som du kan sätta på. Och när du sätter på den så flödar den helige ande. Och vet du vad den kran heter? Tro. Den kran heter tro. Och tron visar sig alltid att man gör någonting. En aktivitet av något slag. Säger ett ord. Tar ett steg. Räcker ut en hand. Den aktiviteten öppnar kranen och den heliga ande flödar. Det är så viktigt att vi på något vis i vår tid börjar återupptäcka den heliga ande i praktiken. Inte som en teori av ett antal böcker. Vi kan ha 7 band av den heliga ande, läran om den heliga ande. Utan i praktiken. Detta flöde av den heliga ande. Så viktigt. Och det, därför att det är en obegränsad resurs. Och det är inte för att jag säger det. Utan därför att det står i Guds ord i Johannes 3:34. Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin ande utan att mäta. Här har du de 2 första obegränsade resurserna. Den som Gud har sänt talar Guds ord. Och den personen har del av ett flöde av den heliga ande som inte går att mäta. Det är bara flödar. Det tredje, Apostlagärningarna 4:31, läser vi igen då. Apostlagärningarna 4:31. När de hade slutat be så skakade platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Hur många är alla? Och det är ju alla. Ja. Det är ju varenda en. Var och en. Alltså, alla är ju alla. Ja. I Efesierbrevet 4 så står det så här. Ännu av dessa missuppfattade bibelversar. Efesierbrevet 4:11-12. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. Och så tror vi att det är de här som ska utföra Guds verk. Men vi fortsätter. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst. Att bygga upp Kristi kropp. I Bibelkommissionens översättning, den statliga av regeringen, stadfästa höll jag på att säga. Alltså den som utgår ifrån det statliga tjänstemannakyrkan, vill jag kalla det. Det man bygger på ett tjänstemannatänkande. Det står det så här. De skulle utrusta det heliga och därigenom utföra sin tjänst. Och bygga upp Kristi kropp. Märker du skillnaden? Märker du nyansen i skillnad? Tjänstemannakyrkan, där skulle prästen utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. I folkbibeln, folk, allas bibel, där står det så här. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. En oerhörd skillnad i praktiken. För det här är den tredje obegränsade resursen i Guds rike. Det är när alla hittar sin tjänst, flödar i sin gåva, fungerar i sitt, med sitt verktyg och bygger upp Kristi kropp. En obegränsad resurs. För ju fler man blir, desto mer bara ökar resurserna. Det är inte så att det tunnas ut. Jaha, nu måste vi sprida ut det på flera. Det är en stor församling. Aj, aj, det blir dålig kvalitet i församlingen. Det är bättre vi än några få. Då är det bra kvalitet i församlingen. Det funkar inte på det viset. Inte i Guds rike. Har du sett Mona Lisa? Tavlan. I Louvren. Har ni, är någon som har varit i Louvren och sett den? Ja, vilken fjantig liten tavla, eller hur? Någonstans långt fram, man får inte komma nära, så hänger en liten. Den är bara så här liten, en liten tavla. Vet ni hur mycket den är värd? Försäkra till. Den får inte säljas. Franska staten säger den får inte säljas. Den tillhör allmänheten. Men vet ni hur mycket den är försäkrad till? 7,8 miljarder svenska kronor. 7,8 miljarder. Det var att det finns bara en Mona Lisa. Men tänk om Da Vinci hade målat två Mona Lisor då? Eller tre? Eller fyra eller fem? Tänk om man har suttit och målat Mona Lisor hela dagarna i ända. Så det har blivit hur mycket Mona Lisor som helst. Bara, pam, 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 pam. Har de varit lika mycket värda? Nej. För varje exemplar så har ju värdet minskat, eller hur? Men så fungerar det inte i Guds rike. För varje människa som blir frälst så minskar inte kvaliteten i Guds rike. Den bibehålls, för varje individ är lika mycket värd och har lika mycket resurser i sig. En obegränsad resurs. Och det är därför det är så viktigt att man har den här synen i en församling, att här handlar det inte om vad pastorn och den gör. Här handlar det om att vi alla är delar och vi alla flödar i den heliga ande och bidrar till att bygga upp Kristi kropp. Och då ska vi gå till Första Korinthierbrevet 12. Första Korinthierbrevet 12. Vi ska hinna med det också. Första Korinthierbrevet, det 12:e kapitlet och vers 4-11. Det är några verser, men låt mig läsa dem. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Och det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en, uppenbara sig anden så att den blir till nytta. Och det tar mig en liten parentes. Alltså, när flödar Guds ande? Inte när du ska må bra av anden, utan när det blir till nytta. Det är först då, det är då som den heliga ande flödar genom dig. Inte för att du ska få en upplevelse, inte för att du ska må bra. Inte på något. Det är fullkomligt ointressant. Det låter konstigt här, men jag säger det ändå. Fullkomligt ointressant på ett vis inför Gud hur vi mår. Utan det intressanta är, vad kan vi göra för Gud? Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, sa Kenny, utan vad du kan göra för ditt land. Fråga inte vad Gud kan göra för dig, utan vad du kan göra för Gud. Genom den heliga andes flöde. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Det här är församlingen i funktion. För här sitter någon som kan göra kraftgärningar. Tänker vi. Nej, men det måste väl ändå till någon form av pastorslegitimation för att göra en kraftgärning. Nej, vad står det här någonstans? Där sitter en som kan bota sjuka. För den heliga ande flödar. Och det är den heliga ande som gör det. Inte de här simpla, enkla redskapen. Det är den heliga ande som flödar rakt igenom. Vi får inte bli Mona Lisa kristna, alltså som tror att till slut är det bara, jag höll på att säga, en makthavare i världen, men jag ska inte göra det. Till slut är det bara liksom ärkebiskopen som det landar hos. Det finns bara en Mona Lisa, den är värdefull. Eller till slut är det bara påven. Och påven, alla miljoner. Påven, han är Mona Lisa. Han har resursen, han har värdet. Men det fungerar inte så. Det är tjänstemannakyrka, det funkar inte på det viset. Det finns hur många Mona Lisa som helst. Och alla är lika mycket värda. Alla har lika mycket kraft genom den heliga ande. Petrus kom, och det var själva upprinnelsen och orsaken till att de blev förföljda och samlades till bön. Petrus kom till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Klockan 3 hade de bönemöte i templet. Petrus och Johannes skulle gå dit och be. När de är på väg dit så ser de en man som sitter lam vid en av portarna där. Och när de kommer fram så säger de till mannen: du, vi är på väg till bönemöte. Jättebra, vi ska in och be för dig här på bönemötet. Ska lägga fram dig här, så att ta det lugnt. Det kommer att ske någonting när vi ber för dig där inne. Nej, men så sa de ju inte. Nej. Utan de sa: hör du, jag tror det är faktiskt någon av de högre prästerna. Jag ska hämta prästen här inne i templet. Han kommer ut och lägger sina händer på dig och det kommer att ske. Nej, men så sa de inte heller. Men vad sa de då? De sa: se på oss, sa de. Silver och guld, det har vi inte. Jag har 10 gram, de hade ingenting. Silver och guld, det har vi inte. Men vad vi har, det ger vi dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Så sträcker han fram sin hand i tro. Och reser mannen upp. Och med en så han stadga i ben och fötter. Och han hoppar och han dansar och han prisar Gud. För ett under har skett. För att det var en som skruvade på kranen där inne. I tro. Tog ett steg. Gjorde något. Amen. Himmelske far, jag ber att du ska ta ditt eget ord.